Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan.
Tack kära himmelske far att vi får bedja den bönen om att få en stund med dig. Vi tackar dig att vi får vara i den stunden nu och att vi faktiskt lever våra liv ständigt i den stunden. Du är där och vi behöver bli påminda om det, Herre. Så påminn oss om det också i det här tillfället. I Jesu namn. Amen. Amen. Det är fantastiskt gott att få vara här. Jag gläds så otroligt att få fira gudstjänst tillsammans. Och jag känner mig så otroligt hemma här. I morse så kom PA, en god kär vän i församlingen, och sa: "Åh, är du hemma nu?" Ja, det är jag. Och det kan du verkligen säga när du möter mig här, för jag känner mig hemma här. Men bakom den reflektionen var kanske din vetskap att jag hade varit bortrest i veckan. Och jag vill faktiskt få knyta an till veckan som har gått och göra det i lite att återberätta utifrån en stor tacksamhet i mitt hjärta. Att jag fick möjligheten att åka till London i veckan och vara med på Alfas ledarkonferens där, som är där årligen. Och den hålls i den mäktiga byggnaden Royal Albert Hall. Hur många har varit i Royal Albert Hall? Det har ju ingen tävling om. Eller på det så. Men i alla fall i London. En mäktig byggnad som... jag kan inte historien bakom den, men Nicky Gamble som var värd för konferensen, han sa: "Nu är vi här i den här lokalen för vad den här lokalen en gång var byggd för, nämligen att få ära Gud och få peka på hans storhet." Vår resa dit, jag och Lotta och min son och hans familj fick möjligheten att resa dit tillsammans. Vi åkte tidigt i söndagsmorse. Men började resan med ett första stopp i Helsingborg. Jag tänkte det var ändå på vägen lite grann. Så vi stannade till där i lördags kväll och fick stiga in i EFS-kyrkan och få vara med i en stund av bön och lovsång och tillbedjan. Vännerna från Göteborg, Hope for this Nation, var där och ledde församlingen i bön och lovsång. Otroligt gott. Att få komma från lite olika sammanhang och få vara där påminna om att vi är inför en och samma Gud. En ljuvlig kväll. Vi skulle upp så tidigt på morgonen så jag och Lotta, som är lite till åren kommande, vi bröt upp lite tidigare från gudstjänsten och åkte hem och sov, för vi skulle som sagt upp tidigt på natten där. Men Benjamin som var kvar hela tiden, han kom hem lite senare på kvällen och sa: "Ah, det var en sån god kväll." Han visste inte om alla, men alla gav sig möjlighet att gå till förbön. Och hans upplevelse var att alla gjorde det. Alla som var där tog en stund att gå till en förebedjare och fick förbön för sitt liv. Detta omgärdat av lovsången och tillbedjan. Ja, kunde inte låta bli att äntligen köpa en keps. Hope for this Nation. Jag tycker att vi kör med de storslagna symbolerna idag. Den får ligga där. Man kan smaka på den benämningen. Hope for this Nation. Jag återkommer till den om en liten stund. Men jag köpte en keps. Ja, det är inte den jag köpte, för jag bytte min nya keps med Benjamins gamla. För jag tyckte den passade bättre och var lite ingången. Så får han gå in den andra kepsen. Men jag tänkte, att få åka till London och bära den. Inte som att jag är hoppet för nationen, men jag får representera honom som är hoppet för varje nation. Så att äntligen fick jag en sån keps. När vi väl landade i London så på måndag morgonen när vi var på väg mot Royal Albert Hall och gick genom Hyde Park, så började vi säga till varandra, undrar som inte de också ska på konferensen. Ja, men, och de där, jo, mycket riktigt. Och ju närmare vi kom Royal Albert Hall så tätnade med folk. Och den här byggnaden är en rund byggnad med ingångar från alla håll. Och man kunde ana hur det strömmade till folk från alla håll och sökte sig till den här mötesplatsen. Och väl där inne så besannades det att det verkligen var att vi kom från alla håll. Vi var väl ungefär mellan 5,5-6 tusen samlade. Och när Nicky Gamble han hälsade välkommen och så gick han igenom att ja, men är vi någon här från Sydamerika? Och så tjoade någonstans uppe på läktaren. Är det någon från Nordamerika? Är det någon från Australien? Är det någon från Asien? Är det någon? Och så visade sig att alla kontinenter är representerade. Och Nicky Gambles hjärta när han säger att jag älskar församlingen. Jag älskar kyrkan. Och vi är här. Rysk-ortodoxa kyrkan. Och det är alla de olika ortodoxa kyrkorna. Katoliker, pingstvänner, anglikaner, lutheraner. Och då tjoade jag allt vad jag kunde. Och så sa han, vi kan tycka och tänka olika i vissa sakfrågor. Men vi har en och gemensam tro på Jesus Kristus, allsmäktig Gud. Och att förenas i lovsången och tillbedjan, det är något otroligt starkt. Och blir som en påminnelse om att vi är indragna i någonting som är så mycket större än vad vi ofta kanske tänker och tror. Temat för de här dagarna som vi var där, nu ska jag prova på min engelska, ni får ha överseende med den. The unshakable kingdom in shaking times. Det skakar mycket i vår värld och det har det kanske alltid gjort sedan syndafallet. Men det är absolut påtagligt och inte minst på nära håll för oss som har levt i en trygg tillvaro under väldigt lång tid. Där är andra platser på vårt jordklot där det har skakat länge. Och de vet inget annat än en skakande. Men att då få bli påminn. I tron på Jesus Kristus så tillhör vi ett kungarike, ett rike som är unshakable. Det rubbas inte. Det står stadigt fast. I Hebreerbrevet 12:28 så skriver Hebreerbrevets författare så här. Vi får ett rike som inte skakas. Låt oss därför vara tacksamma och tjäna Gud så som han vill. Med vördnad och med fruktan. Reflektera över det. Vem är det du får tillhöra? Vem är det du får vända dig till? Vem är det du får tjäna med ditt liv? Vem är det som är din Herre? Det är allsmäktig Gud. Himmelens och jordens skapare. Det är inte någon människa med någon god idé som kan vara god i sig. Eller något uppdiktat. Utan detta är levande Gud som är förankrad i historien. Han som håller hela historien i sin hand, också vår tid. Det är honom vi får vara inför. Och då kan jag för mitt eget liv bara tänka, Gud, jag önskar att jag mer skulle förstå vem det är jag vänder mig till när jag vänder mig till dig i bön. Förstå större vad bönen har för betydelse för mitt liv, för det här sammanhanget, för kyrkan i Ängelholm, i kyrkan i Sverige, i kyrkan över hela världen. Att vi skulle få bli påmind om, vem är det vi får vara med och representera? Jo, levande Gud. Jag vet inte om vi kan höra något vittnesbörd från kyrkohistorien där det har varit stora brytpunkter, där det har varit tider och väckelse eller andra skeenden, andliga skeenden som är starkt påverkade av Guds närvaro. Så tror jag inte vi kan höra ett sånt vittnesbörd utan att det är tid som föregås av bön. Där Guds folk har samlats i bön. Antingen i nöd eller hur det kan uttryckas på många olika sätt. Men bönen är livsviktig. Och det behöver jag lära mig att förstå mer. Man önskar att man hade varit en bättre bedjare. Om vi bara får ta något av den allra första tidiga kyrkohistorien, strax i sammanhanget det som kallas kyrkans födelse, nämligen den första pingstdagen efter Jesu död uppståndelse, så står det om att när Jesus har gjort sin himmelsfärd, vi läser i apostlagärningarna, jag ska ta några brottstycken från början på apostlagärningarna. Jesus har gjort sin himmelsfärd, han har gett lärjungarna ett uppdrag. Han har också gett dem löftet att jag ska komma med kraft in i era liv för det uppdrag som ni får vara med och starta och initiera. Då står det så här att de efter att ha fått vara med om det här märkliga, mäktiga när Jesus gör sin himmelsfärd, när de utsätter en ny ersättare efter Judas, så går de upp i en sal och det står så här. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till. Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippus och Thomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon Zeloten och Judas Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor och hans bröder. Sen står det i nästa vers att det var omkring 120 personer, så att det var fler där. Församlingen var samlad i den här salen och de var samlade till bön. De bad ständigt. Sen kommer pingstdagen. Det brakar loss i Jerusalem. Och de går ut på gatorna, de predikar och de predikar på alla kända språk som är representerade i Jerusalem. Och många kommer till tro. 3000 låter sig döpa den dagen. Och kyrkan växer, som man kan ana, från 120 till 3000 på en dag. Eller 3120, ja det kanske. Vi behöver inte fördjupa oss i det. Petrus håller sitt mäktiga tal på pingstdagen och så står det lite längre fram i 2:41. De som tog till sig hans ord och lät döpa sig, och den dagen ökade de troendes antal med inemot 3000. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödsbrytandet och i bönerna. De var samlade till bön. Och det gör någonting att enas och förenas i bön. Som församling, som gemenskap. Fortsätter vi läsa så går Petrus och Johannes ut i stan och kommer i en av portarna, en av stadsportarna, den sköne porten. Som rubrik står här, den lame mannen vid den sköne porten. Ibland så har jag tänkt den sköne mannen vid den lame porten. Men det är den lame mannen vid den sköna porten. Mannen som har legat där hela sitt liv förlamad och tiggt om en allmosa så att han skulle kunna få något att äta. Men när Petrus och Johannes står där så säger de: silver och guld har vi inte, men det vi har det vill vi ge dig. Och så sker ett under där de säger: i Jesu Nazarens namn, ställ dig upp och gå. Och han reser sig upp. Och det här väcker stor förundran i stan. Vad är det som händer? ryktet om detta börjar spridas. Och den här mannen som har varit med dem kan inte släppa Petrus. Han följer Petrus och Johannes var de går, känns det som. Och han är så tacksam. Han fick sitt liv förvandlat. Petrus håller ett tal i pelarhallen och säger att det är inte jag som har gjort något, utan det är Jesus som har gjort ett under. Vi bara representerar honom. Överste prästerna kan inte köpa detta. Och de tar Petrus och Johannes inför ett förhör. Och ska bara se så jag kommer i rätt just det. De förhör dem och säger, ni får inte lov att tala i Jesu namn. Och de säger, men vad ska vi göra? Ska vi lyda er mer än Gud? Vi har mött den uppståndne. Det finns inget som kan tysta oss. Det här är värt allt. Vi måste dela detta vidare. Så nej, det får ni inte. Absolut inte. Tysta detta. Försök hålla tillbaka detta. Men så blir de ändå släppta ifrån det här förhöret. Och så kan vi läsa ifrån kapitel 4 och 23. Sedan de hade blivit fria så sökte de upp sina egna, förmodligen tillbaka i samma sal där de hade suttit de där 120 och bett tidigare. De sökte upp sina egna och berättade vad överste prästerna och de äldste hade sagt till dem. När de andra hörde det så började de gemensamt be högt till Gud. Bönen. Och så sa de, härskare, du som har gjort himmel och jord och hav och allt vad den rymmer. Du som har låtit den helige ande säga genom vår fader David, din tjänare. Varför förhäver sig hedningarna? Varför smider folkens fåfänga planer? Jordens kungar träder fram och furstarna gaddar sig samman mot Herren och hans morde. Ja, de har sannoliken gaddat sig samman här i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus, hedningarna och Israels folk, alla har de gjort vad din makt och ditt beslut hade förutbestämt. Men se nu hur de hotar oss, Herre, och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och bota de sjuka. Låt tecken och under ske genom din heliga tjänare Jesu namn. När de hade slutat be skakade marken där de var samlade. Och alla fylldes av den heliga ande och förkunnade frimodigt Guds ord. Det sker någonting när vi ber. Här fick de uppleva som att det skakade i marken. The unshakable kingdom can make things shaken. Blir vi skakade när vi får möta den stadige guden? Här står alltså församlingen enad i bön. Och det gör skillnad. Det märks. Och jag tänker att det är något stärkande. Min upplevelse när jag fick stå där tillsammans med 6000 syskon. Bakom mig var det ett gäng från Hongkong. Och det var enkelt att bara vända sig om. Och, du kan inte ni bara be för mig? Och jag fick be för dem. Ute i kön på väg in så, ja, men var kommer ni ifrån? Från Chicago. Och så är det en syskongemenskap som gör att det är så enkelt att bara få mötas i bönen. Och att vi äger någonting gemensamt i tron på Jesus. Och detta att få be och uttrycka tillsammans, det är en styrka. Det är som att vi får lite ta axel mot axel. Och när jag känner att det kanske vacklar och jag kanske har svårt att tro, där tvivlet slår an. Och jag vet inte hur, det känns ju så tungt. Då kan det vara så gott att få kroka arm med någon som faktiskt kan be tillsammans med mig. Och det är ju så också Jesus lär oss att be. Vår fader, inte bara min fader utan vår fader. Det är så också vi bekänner. Vi tror på. De stunderna där jag har svårt att tro på det jag uttrycker i kyrkans gemensamma trosbekännelse, då kan jag få be den. Hjälp mig att tro detta, Gud. Och så kanske jag får stå sidan om någon som bara proklamerar, ja, det här tror jag, för att jag är så bensäker. Där är någonting av att få be tillsammans. Men bönen är inte knuten till en viss plats eller ett visst sammanhang. Utan bönen är djupast sett knuten till ditt hjärta. Till ditt innersta. Jesus han säger, för att läsa ifrån en av dagens evangelietexter i Matteus evangeliet 6 och 5 till och med 8. I Jesu bergspredikan så säger han så här, när ni ber, det är också härligt att han säger så, när ni ber, inte om ni ber eller om ni någon gång känner för ber, utan det är som en maning, när ni ber. Detta är naturligt, det var helt naturligt och nödvändigt för Jesus själv som ständigt sökte sig undan och drog sig undan för att be. Behöver då inte också vi det? Gud, lär mig och hjälp mig att förstå vad bönen är. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, går du in i din kammare, stäng dörren och be sen till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber, ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som dem. Ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Jag tror att detta djupast handlar om hjärtat och inte en vrå i hemmet där jag ska låsa in mig i en garderob och gå in och sitta. Söka enskildheten är absolut bra. Men jag tror att det djupast handlar om det innersta rummet, ditt innersta rum. För det är Gud intresserad av. Han är intresserad av ditt liv och allt vad ditt liv rymmer. Och det där samtalet på insidan, det stärker relationen med Gud, din relation med Gud. Likväl som vi kan behöva varandra så måste vi få landa i detta att det är min tro. Gud är så personlig så att han säger, jag älskar dig. Jag har dött och uppstått för dig. Så om du hade varit den enda människan på jordklotet så hade han gjort det för dig. I det kan man kanske ändå göra den här reflektionen om inte det är så att bönen är den viktigaste, om vi får lite slarvigt säga det, som en aktivitet. Eller den viktigaste sysslan, för att just den bygger relationen med Gud. Att få be, att få umgås. Så kan man ju ställa sig frågan, men varför ska vi be när Gud redan innan vi har nämnt något vet allt vad vi behöver? Han känner ju vårt liv bättre än vi känner det själv. Han vet redan, varför ska jag då be? Jo, för att vi ska få vara i relation. Så är det ju oss emellan. Vill vi relation så är där ett samtal och en gemenskap. Ibland så kan det vara ett tyst samtal, men vi är ändå där tillsammans. Och ibland så, och många gånger, måste det uttryckas i ord. För Gud är en som vill låta sig finnas. Jesus säger ju också, be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta på dörren så ska dörren öppnas. Och det här ligger ju inte bara utifrån Jesu ord, utan det här är ett Guds hjärta genom hela historien. Från allra första början i skapelsen. Och även i syndafallet, där Gud går och söker efter Adam och Eva när de gömmer sig i skam för att de har vänt Gud ryggen. Då söker Gud: Adam, var är du? Eva, var är du? Han vill relation. I Jeremia 29, för många välkända ord som vi bak i historien har sjungit: Jag vet vilka tankar, vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång och inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig, säger Herren. Vilket underbart ord. Gud vill lyssna på dig och han vill möta. Han vill låta sig finnas. Men så kan vi också få vila i att den viktigaste bönen som pågår i ditt liv, det är den förbön som du ständigt är utsatt för. Lyssna på Paulus ord från Romarbrevet 8. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Bön kan vara så mycket. Bön kan vara ett rop på hjälp. Förbön för någon specifik situation eller för någon specifik plats. Det kan vara lovsång och tillbedjan. Det kan vara ett uttryck av tacksamhet. Det kan vara ett lyssnande. Det kan vara livligt och uttrycksfullt och det kan vara stilla. Bön kan vara så mycket. Men djupa sätt så kanske det är ett varande. Att vara i bönen, att vara i relationen. Och då veta att Gud själv ber en förbön för mig. Ständigt så vädjar Guds ande över ditt liv. Får jag lov avslutningsvis att bara återvända till London. När vi... Det här var ju också, det här hade jag absolut inte förväntat mig. Men så är det när en ung människa beställer biljetterna till den här konferensen. Och det är ett sammanhang som vill ära den nya generationen. Så hade Benjamin, vår son, bokat platserna. Eller inte platserna, men hade köpt biljett. Vi visste inte var vi skulle landa och hamna. Och när man går in så tittar man, ja, man ska gå in i den ingången och det där. Och man tittar, var ska vi sitta? Och så var det, nej, kom här. Fram på tredje raden mitt i. Jaha, ska vi sitta här? Benjamin, ska du tala på konferensen eller vad är det? Men det var på något sätt, det spelar ju absolut ingen roll var man sitter. Men det var ärofyllt på sitt sätt. När vi... Andra dagen är i lovsången. 6000 som bara står. Åh, tack gode Gud. Och vi fantastiskt god lovsångsledning. Och det bara är härligt. Plötsligt så reser sig en man upp precis framför mig. Och jag bara tittar på det. Nej. Det är 6000 minus en som lovsjunger Gud just nu. Så det var bara 5999. Fan, stod där. Han hade, höften var här på mig. Alltså hans höft. Jag bara jämförde, tjenare. Vilken kille. Så han riktigt. Och han stod där och tittade. Var kom du ifrån? Jag försökte titta fram. Så. Sen efteråt förstod jag vem han var. Och han blev en predikan för mig. För precis framför honom. Så satt, som jag inte förstod då, men i efterhand, Lettlands premiärminister. Nu kommer... Jag börjar gråta. Men hon gick fram och blev intervjuad och hade ett vittnesbörd som svepte mig med golvet. Alltså. Hon blev premiärminister 2023. Har en historia som advokat och hon börjar läsa juridik, för hon sa: vi har levt i ett land som har levt ockuperat nästan hela vår historia. Hon kunde inte komma första dagen på konferensen, för då hade de sin dag för deras befrielse 1991. Och då sa: jag var tvungen att vara hemma. Men idag så kunde jag komma, men egentligen så skulle vi vara på en samling med alla Europas ledare. Men jag valde att komma hit. Och Nicky Gamble frågar: ja, varför gjorde du det? Jo, för Gud sa det. Så berättar hon att när hon startade med juridiken så var det för att säkra rätten i landet. Men så fick hon en upplevelse och en kallelse att gå in i politiken mot sin vilja. För hon sa: jag vill ju bara ha familj. Hon var uppväxt i en trasig familj och sa: jag vill bara få familj och ge min kärlek till barnen. Men, och till sin man. Men så kände hon sig manad att ändå gå in i politiken och hamnade då som premiärminister för ett antal år sedan. Och hon sa: jag som bara brann för att starta församlingar och inspirera för alfagrupper och så, ska jag lägga det till sidan? Men hon kände sig manad. Och hon fick stiga in mitt i en tid av gränsland till Ryssland och till Vitryssland. Och det första hon fick göra, det var att stärka gränsen. We had to build a fence, sa hon. Och fick vara också det första landet som fick gå in och stödja Ukraina på ett konkret tydligt sätt. När hon i det uttrycker av mötet med Zelensky tillsammans med de baltiska och nordiska ledarna, premiärministrar och statsminister och allt vad de nu heter. Och det första mötet där Zelensky gick omkring och var orolig, så sa hon bara: du är bland vänner. Du kan uttrycka vad du vill. Så en intervju som innehöll mycket av hennes livsberättelse. Och en varm troende människa, ledd av den heliga ande, med ett hjärta för Guds sak, så tydligt. Och i slutet så sa Nick: men kan vi inte bara få be för dig? Och 6000 personer, eller 5998, står upp och ber för henne och hennes tjänst. Men ber också för landet och för freden. För hon sa: we have to hold the border. Vi kommer att hålla gränsen. Men det är inte en gräns med militärmakt, utan det är en andlig gräns. It's a fence of spirit. Och det bara brast för mig. Jag tänkte: måtte vi åtminstone stå med i bön för ett grannland till oss. Att vi får stå med i bön för rättvisa, för fred, för Guds sak. Den här långa mannen var ju hennes bodyguard. När hon gick ner och satte sig igen så satt han ständigt och tittade och vakade. Alltså, ni skulle sett den blicken, man blev nästan livrädd. Men det blev som en predikan. Vi har en Gud som vakar över oss ständigt. Håll koll. För vi tillhör ett rike som inte kan skakas och rubbas. Vi har en som vakar över oss. Även där vi kan tycka att det är en skakig tid. Jag lovar Lotta att jag inte skulle predika med denna på mig. Men jag bara visat. Så här hade jag den när jag gick igenom gränsen och äntrade Storbritannien. Och så tänkte jag, hope for this nation. Frågar någon, säger, är du hoppet för den här nationen? Nej, men jag känner han som är. Och jag får vara med och representera honom. Och det handlar inte bara om den nationen, det handlar om varje nation. Varje folkslag. Vi tillhör en mäktig Gud. Kan vi inte stå upp som församling och faktiskt be för våra vänner i Lettland? Och för våra vänner i Ukraina. För våra vänner i Ryssland. 300 000 soldater har dött från den ryska sidan. Det är 300 000 familjer som är drabbade. Krig är inte rättfärdigt. Låt oss be om fred.
Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa-steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.